Välkommen till podden På tiden Almedalen.
Ja, välkommen. Vi sitter i ett soligt Almedalen och det är lördag. Alltså Almedalen är snart slut. Men...
ja, det har varit fullständigt katastrofväder egentligen. Och du säger soligt, ja. Men nu sitter vi faktiskt en bit ifrån själva Almedalen och vid muren och i lä. Men det har varit katastrofalt om man älskar sol och bad och sånt.
Ja, tisdagen var det väl som var riktigt skyfall.
Ja, men även igår fredag var ju under all kritik. Och minst när jag var ute och rörde på mig. Ja, Almedalen 2019, Christer. Det är första gången som du är med hela veckan. Och nu kan vi summera, du gjorde något försök för ett år sedan eller två också, men nu har vi verkligen varit med betydligt mer.
Ja, nu har jag åkt hem idag. Jag har varit här exakt en vecka, för jag kom lördag för en vecka sedan. Mm. Och du åker inte hem förrän imorgon.
Nej. Nej.
Så du, kommer du vara kvar och höra partiledartalet imorgon också?
Nej. Ja, det är oförresten, för att jag tror att Jimmie Åkesson talar klockan 14.
Ja, just det,
och då hinner jag faktiskt det om jag vill.
Idag är det Ebba Busch Thor som talar.
Ja, och hon, jag har bara hört lite grann vad hon har sagt här på morgonen, men hon har uppenbarligen gjort en ny bedömning när det handlar om vilken sorts relation man kan ha till Sverigedemokraterna. Jag hörde att hon sa någonting om det, att de har verkligen gjort en omprövning lite grann.
Ja, alltså i Aktuellt igår formulerade hon sig inte riktigt så i och för sig, utan hon var väldigt tydlig med att säga att jag står fast vid den, för de hade klippt in ett antal klipp från tidigare intervjuer med henne.
Mm.
Där hon säger olika saker om Sverigedemokraterna, att de har antisemitiska problem och de har allt möjligt. Hon säger att jag står fast vid all den kritik. Jag tycker precis likadant om Sverigedemokraterna som jag har sagt tidigare. Skillnaden är bara att vi måste kunna ha samtal med de partier som är demokratiskt valda in i riksdagen. Har inte ändrat sin bedömning av partiet, tror jag.
Nej, men det var inte det jag menade heller. Okay. Utan att omprövningen handlade om vilken relation man ska ha till dem.
Ja, okay. Mm.
Och där har det skett en sån i alla fall.
Mm. Jo,
då,
ja.
om det på det här viset.
Ja, hon har i alla fall lunchat. Men hon säger fortfarande att hon inte kommer att förhandla i den meningen, kompromissa med dem. Däremot så om, som hon säger, om frågor som är viktiga för oss med äldrevård till exempel. Om vi lägger fram förslag och får stöd av Sverigedemokraterna så kommer hon bejaka det, därför att det viktigaste är att få igenom kristdemokratisk politik, säger hon.
Men så, den här lunchen då som var alltså för en vecka sedan mellan henne och Jimmie Åkesson och med deras stabschef, den gjordes ju offentlig direkt och de hade tagit in en proffs. Så, berättade hon om vad lunchen hade för ett slags strategiskt syfte?
Nej, det gjorde hon inte. Men det var ju ett väldigt skickligt spin som hon skapade där med pressreleaser och grejer.
Just det, alla har snackat om den där, om just de två partierna. Men du, ska vi gå tillbaka till början på veckan också?
Ja, men jag vill säga en sak till om kristdemokraterna. Jag har ju nämligen gjort ett fascinerande upptäckt. Du har ju varit med mig och vi har träffat flera av de ledande företrädarna för kristdemokratisk ungdom.
Ja.
Och konstaterat att flera av dem är ju tydligt icke-religiösa. Det tycker jag är intressant. Alltså, de är tydligt deklarerar sig själva som ateister, men de gillar uppenbarligen då en mer konservativ politik som de tycker att KD står för. Och det var för mig lite otippat faktiskt.
Mm. Ja, just det. KDU-arna har vi träffat här på mingel och annat, och även en annan suffare då som också visade sig vara åt det nyliberala hållet då.
Ja.
Men det hela började ju i söndags med Miljöpartiet. Mm. Jag kom ju redan före det, så såg liksom att paviljonerna slogs upp och sådär. Och då var det jättebra väder förresten. Innan veckan började var det bra väder. Och även på söndagen när Per Bolund premiärtalade.
30 grader varmt tror jag det var. Enligt min SMHI-app. Ja, det var för varmt.
Ja, jag som var här hävdar att det inte var 30 grader då.
Men jag var också här då.
Ja, okej. Okay. Okay. Men,
jag går inte efter verkligheten, jag går efter min SMHI-app.
Ja, otroligt bra.
Jag väljer kartan framför verkligheten. Nej, jag skojar.
Ja, du väljer appen framför kartan och verkligheten alltid spelar sista fiolen. Eller andra fiolen. Ja. Jo, Per Bolund, kommer du ihåg hans tal någonting?
Oj, nej, det gör jag faktiskt inte.
Nej, jag kommer ihåg att han sa så här, grönt är inte bara en färg, det är en inställning. Mm. Det var hans mantra.
Fint formulerat.
Mm. Och jag tyckte då att han var mer retoriskt duktig och inte så stel än vad jag hade trott, med tanke på att han har en viss stelhet och sådär, och lite småtråkig och pratar med lite hela tiden. Mm. Så jag tyckte, men jag såg några andra som kommenterade hans tal då, att de tyckte inte det var något vidare. Men jag tyckte nog att han var absolut skicklig för att vara debutant.
Och sen nästa dag var det väl Ulf Kristersson, va?
Ulf Kristersson, och då stod jag på ett ställe där faktiskt inte, det var så mycket oväsen från folk som minglade och sålade, så att där hörde inte jag vad han sa. Jag skulle inte se honom heller.
Jag hörde det, jag stod nere i parken då, och det var väl den här väldigt, väldigt varma dagen också, tror jag, var väldigt varm då. Ja, just det.
Måndag var den sista, ja.
Då. Ja, den var lite svalare i sig. Men ja, nej, men hans problem tycker jag rent talretoriskt är att han betonar varje mening med väldigt stark emfas, vilket gör liksom att då blir det väldigt jämnt, för då är det ju inget som sticker ut, alltså det är rent dramaturgiskt och tonaliteten i talet, han liksom tar i på varenda mening, och det är ju inget bra. Man måste ha en melodi i ett tal, och det har inte han.
Ja, till skillnad från Magdalena Andersson som igår sa att det är viktigt att vi socialdemokrater går till kamp mot rofferiet.
oj. Nu kommer dina, vad heter det, ljudpikar och
slutar. Ja, men det var en betoning som hette duga.
Ja, det var en betoning. En betoning. Ja. Ja, men betoning är viktigt. Det är ju så.
Ja, okej. Okay. Men någonting om innehållet som Kristersson hade.
Jag konstaterade att det kommer en cykel svishande förbi här, så det kommer vara lite ljud. Vi sitter ju utomhus här, precis innanför muren. Alltså, det märktes ju, tycker jag, i hans tal att han försöker locka väljare från Sverigedemokraterna. Han talade om migrationsfrågorna på ett sätt som inte hade varit möjligt för några år sedan, annat än från just Sverigedemokraterna. Det tycker jag var tydligt. Det fanns liksom en sån tydlig lockrop för SD-väljare, tror jag. Det var min känsla.
Jag var väldigt upptagen måndag med att förbereda de saker som kvartalen har gjort här och sånt, så att jag var inte riktigt superuppmärksam då, kom jag på nu. Och sen i tisdags då, så de var det här fullständig katastrofväder där, där massor med platser där skulle vara folk, där det var ingen alls i stort sett. Det var 300 bara som var i parken när Jonas Sjöstedt talade.
Ja, nej, men det var ju katastrof. Jag var ju på ett mingel, kvartalmingel då, med min kollega Martina från Fritanke. Och man blev ju fullständigt dyngblöt.
Ja, du var ju med på det precis. Ja.
Fullständigt dyngblöt. Och jag ändå hade en regnjacka.
Och det blåste på tvären, va? Det var jättemånga människor som hade regnjacka och paraply och ändå blev superblöta. Och så det var, och då, det var lite otur för Sjöstedt då. Men du, lite grann, vi kan ta det här med själva alla seminarier och sånt där. Det är ju alldeles uppenbart att Almedalsveckan storleksmässigt pikade förra året. Ja. Då alla siffror gått uppåt i stort sett i alla år. Nu har de inte gjort det längre.
Det är ganska betydande antal färre seminarier, väl? Jag har inte statistiken, men definitivt färre.
Ja, det är färre. Samtidigt som, programpunkter. Det är även sånt som inte seminarier räknas som programpunkter. Okay. Så folk överdriver när de säger att det har varit 4000 seminarier. Okay. Jag menar, om Niklas Svensson står och pratar med en statsvetare i 10 minuter, så räknas det som en programpunkt. Aha. I Almedalen. Så det kallar inte jag för, sen kan vara bra ändå. Men det har varit
besökare i alla fall. Det kändes ju liksom på gatorna. Och när man ville ha ett platt bord på lunch och sådär, så var det lättare än
det var lättare än tidigare. Ja. Mindre trångt på Hästgatan och Vinäger och Donnersplats. Var det mycket folk på Donnersplats när var det som bäst, men det inte varit som en vanlig Almedalsvecka. Och det även vet jag, en del som är kvar och som har varit många år på Almedalen har bokat mindre ytor, va? Och lite färre paviljonger och mindre tält och så här. Några har försvunnit helt, som Aftonbladet som har haft ett jättetält i 10 år, tror jag. De försvann helt och hållet. SVT har som vanligt och Sveriges Radio och andra. Men det har gått neråt. Jag har sett betydligt färre politiker på gatorna än jag brukar göra. Precis mot slutet då, igår, då mötte jag, såg jag Ebba Busch Thor och även Mattias Karlsson. Men väldigt, jag känner ju en del politiker och brukar ju träffa åtminstone 10 på gatorna eller någonstans, att man börjar prata med. Jag har inte varit i närheten av den i år, och jag har inte rört mig mindre än vanligt, tror jag. Utom i tisdags när jag naturligtvis, då gjorde vi ett event för kvartal. Jag var i och för sig inte den som intervjuade, men jag var inblandad. Sen i torsdags så gjorde jag en veckopanel, en special som jag varmt vill rekommendera.
Som kom ut idag, va?
Ja.
Precis.
Om den svenska naivismen. Talet om att Sverige har varit naiva, den går vi igenom med en panel.
Och det var ett ljudklipp från Göran Persson där han säger det.
Ja.
Och några andra.
Även Säpo-chefen Claes Friberg, fast han betonar då att det inte bara Sverige som har varit naivt. Och Jan Björklund, när det gäller Putin, har varit naiva. Och Stefan Löfven när det gäller terrorism så har, som han sa, Sverige har varit naiva. Jag tycker det är konstigt att det är plural där på Sverige, naiva. Men vi går igenom i den här podden med en otroligt vältalig och öppenhjärtig panel om detta. Så det gjorde jag i torsdags då i en trädgård här uppe som ett kvartalevent som folk som är kompisar eller som är prenumererade på vårt nyhetsbrev har liksom haft förhandsking då på att boka in det där. Mm. Så det gjorde jag igår torsdag och sånt. Och så har jag gjort lite annat också. Men vad har du tyckt liksom om hur kul det är att vara här då?
Jo, men det var väldigt skönt att vara här en hel vecka för att i alla fall jag tog det liksom lite lugnare och man kunde liksom gå runt och inte känna sig så pressad. För ett par år sedan var jag här över dagen bara och gjorde fem seminarium på en dag.
Jag blev stressad av att du var här en dag och gjorde fem seminarier.
Ja, men det var helt galet. Ja. Man sprang som en galning mellan de olika seminarierna.
Ja, det är väldigt lite av en mottagare av andras idéer. Man blir bara en sändare. Ja, jag tror verkligen på att det ska gå i båda riktningarna.
Ja, men exakt. Och i år har jag ju faktiskt bara modererat ett seminarium. Och sen varit med. Prata samtidigt. Nej, men sen var jag med i Expressen TV då igår och summerade veckan. Men i övrigt har jag ju bara varit här och nätverkat. Ätit goda middagar med vänner och bekanta. Det är ju väldigt trevligt.
Och så kommer nya bekanta också oftast när man slår ihop lite middagsgäng och sånt där.
Men du, vi måste säga någonting om... Alltså jag tycker det är problematiskt med seminariernas kvalitet. Tyvärr är många seminarier känns väldigt tama och ointressanta.
Du är inne på mitt favoritområde här, som jag tycker att just med att vara moderator som jag råkar vara en del av mitt yrke. Det vore ju kul om folk diskuterade kvalitetsaspekterna på det lite mer.
Ja, men precis. Men det är så mycket såna här paneler. Dels paneler där man har samlat folk som tycker lika. Mm. Därför att arrangören står för en viss linje. Och så tar man då en panel med fyra personer som tycker precis som arrangören. Och så blir det liksom ingen dynamik.
Då krävs det en jäkla bra moderator om det ska bli spänning trots att det är lika åsikter.
Ja, men och det är skittråkigt va? Och sen också en oerhört försiktighet. Jo, jag var ju båda på ett seminarium som med rubriken Var går religionsfrihetens gränser? Och man lyckades alltså prata i 45 minuter utan att överhuvudtaget beröra det ämnet som var rubriken för seminariet.
Man pratade om saker och ting som liksom var i anknytning till det eller hade koppling till det eller lite begreppsutredning om vad betyder sekulär, vad betyder sekularitet, vad betyder sekularism.
Vad är religion?
Ja, och det är inte ointressant, men som sagt, det var inte det man
lockade
med i rubriken.
Det var inte det som var temat för seminariet och... Ja, och det är liksom lite trist när det blir på det sättet. Som du vet så försökte jag ju ställa en par frågan från publiken om de kunde kommentera det som seminariet skulle handla om, men det gjorde man ändå inte.
Nej, men som du vet så finns det ju jättemånga som kritiserar myndigheter och företag och kommuners närvaro här och säger att det är slöseri med pengar. Ni bara går dit för att festa, liksom har rosémingel. Det där har ju påverkat en hel del, framförallt kommuner och myndigheter som känner att de måste dra ner på satsningen under Almedalsveckan. Mm. Och bland det första man drar ner på, om man nu tidigare har köpt in en professionell moderator, då tänker man, men vänta, vi har ju många här som kan snacka bra, som är duktiga på att liksom leda interna möten och sånt där, och som är kanske kommunikationschefer, eller ibland tar man högsta chefen eller sin ordförande eller sånt där. Och då tror jag att ännu högre grad nu så har vi fått se och höra seminarier där man alltså har tagit folk som råkar vara anställda och som absolut inte är professionella moderatorer. Mm. Mm. Förut, och det här skrev jag och Erik Mattsson som också moderator en debattartikel om för 3 år sedan i Dagens Samhälle.
Men det hjälpte inte uppenbarligen.
Hjälpte väl inte då va? Men vi skrev, listade där en rad risker med det här, och det handlar inte bara om att de är dåliga, för man kan vara en duktig moderator fast man råkar vara anställd på en myndighet eller företag eller någon branschorganisation eller en ideell rörelse. Men den här, då är man ju ofta väldigt, väldigt beroende av arrangörer om man redan jobbar där och man har anledning att ta hänsyn till framtida relationer och sånt där. Så de här vassa frågorna, de här modiga frågorna där man faktiskt kan lyfta på sånt som skaver och det finns motsägelse och sånt där, mycket mindre chans att de kommer fram när moderatorn är in-house.
Ja, det är klart.
Moderatorn bör ha en viss autonomitet, eller vad heter det?
Självständighet.
Och då ökar chansen för det om man, för professionella moderatorer har ju ett varumärke att skydda, det vill säga att visa att jag inte är en sån som låter mig köpa så att säga vad som är, ingen nickedocka och så. Så att det finns en rad faktiskt på sätt och vis demokratiska risker med att inte ha professionella moderatorer. Så den där kvalitets aspekten, den finns med där. Jag önskar att liksom den här kritiken mot Almedalsveckan var lite mer saklig och inte så emotionell.
Nej, det är sant. Men det var ju ändå en höjdpunkt, tycker jag då, att vi faktiskt hörde en ny partiledare tala, Nyamko Sabuni.
Ja, nu får du berätta om din vän Nyamko och hur fantastiskt hennes tal var.
Disclaimer, ja. Nej, men jag hade ju hoppats att hon skulle bli vald, och det blev hon på landsmötet bara ett par dagar innan. Ja, förra fredagen helt enkelt.
Ja.
Så att det blev ju på väldigt kort varsel som hon fick åka hit och representera partiet. Nej, men det var jag tycker ju att hon gjorde jäkligt bra ifrån sig under den dagen som var Liberalernas dag. Hon är rapp och hon är lite kaxig i sina intervjusvar. Och det är ovant att politiker agerar som hon. Jag tror att det är jättebra. Jag tror att hon vitaliserar det här partiet. Sen vet jag att många säger så här: vi vet inte riktigt vad det kommer bli liksom, och vad de kommer driva för linje så här. Nej, fine. Men hon gör något nytt. Annars hade Liberalerna varit, om Erik Ullenhag hade, som också är en förträffligt duktig och sympatisk politiker, men det hade blivit more of the same, tror jag. Nyamko står för något nytt, och det är en överlevnadsfråga för Liberalerna. Jag tror att det skulle bli dödförklarat annars, hamna under riksdagsspärren. Men en häftig motorcykel.
På vilket sätt häftig?
Han såg ju cool ut på motorcykeln också.
Vet du att det finns de som tror att kolugn består av orden cool och ugn? Cool.
Oj,
ugn.
Då har man
kolugn. Ja, de har missat en del.
Nej, men så tror jag om Nyamko var. Och det är klart att hon är, det liksom finns mer osäkerhet kring henne än vad det skulle ha gjort kring Erik Ullenhag, men det kommer att bli en vitalisering.
Men du, hur tolkar du det här med att hennes helvita klänning som hon hade både när hon blev vald på det där extra landsmötet och på Almedalens scen, vit klänning enbart. Jag tänker på Mona Sahlin och hennes Toblerone presskonferens. Ja. Jag är baske med ingen fifflare, då satt hon där i sin vita blus, va, och såg ut som oskulden själv. Kläder spelar roll.
Men sen hade hon ju en grön klänning under många intervjuer och sådär.
Blanda inte bort korten nu. Frågan gäller den vita klänningen.
Ja, nej, jag vet inte. Hon tycker väl att hon klär i det, och det gör hon, tycker jag också faktiskt. Alltså jag måste bara få citera. Jag tycker hon är så cool när hon säger i en intervju på en scen här, så frågar moderatorn: hur skulle du definiera dig själv ungefär? Och så säger hon: ja, jag säger väl som min son sa till mig nyligen när jag fyllde 50: mamma, du är snygg, smart och lagom sträng, säger hon då om sig själv. Och jag menar, hur många skulle våga säga det? Jag tycker det är jätteskönt att hon gör det. Uh-huh. Och det är liksom roligt, och det är med glimten i ögat, och det är naturligtvis lite självhävdande, fast på ett jävligt charmigt sätt, tycker jag.
Jag tycker det är charmigt med ett barn som följer retorikens gamla grundprinciper om tretal liksom. Snygg, smart och lagom sträng.
Om man nu gjorde det. Nej, men inte han, ett barn, han är ganska stor i fri.
Jaha, okej. Okay. Så du tar tillbaka det du sa nyss. Alltså, det var...
Nej, men hon sa, min son sa.
Ja.
Son kan vara äldre också. Men poäng är att det är liksom så här, det är lite tabu att prata så om sig själv. Men jag tycker det är jättebefriande att hon gör det. Och att hon också säger i något annan intervju att jag vill inte bli en politisk robot. Jag kommer säkert att säga fel ibland. Och så är det liksom. Och då får det är skönt, det är befriande.
Det är befriande. Nu ska hon bygga sitt lag. Hon har ju verkligen inte gjort det klart. Hon har ju valt då Juno Blom som partisekreterare, som är ganska färsk i riksdagen.
Efterträdde Maria Arnholm alltså då.
Ja, och så blir då Johan Persson blir gruppledare då, och inte Christer Nylander som var på Erik Ullenhags sida i den här fighten. Men hon ska bygga massa andra, och jag tror ju att hur annorlunda och oslipad och fräck och rapp som hon än är, så kommer det att ske alltså en avslipning. Jag tror inte att Nyamko Sabuni kommer låta om ett år som hon gjorde nu i juni, juli 2019. Jag tror det är skillnad faktiskt.
Jo, men säkert. Och det är väl, jag menar, hon måste ju växa in i rollen som partiledare såklart. Och det är ju per definition, tror jag, en avslipning. Men det, ja, fine. Men jag tror ändå att hon kommer att vitalisera partiet. Och tydligen, det här vet jag inte säkert, men tydligen har man gjort opinionsundersökningar som redan visar att fler har tilltro till partiet efter att hon blev vald, bara på några dagar. Jag kommer inte ihåg siffrorna.
Ja. Men hur intressant är de där siffrorna?
Nej, det
är folk som har märkt att någonting har hänt i pressen, och så svarar de på det. Ja, det har inte gått på djupet, men jag saknar de här eftersnacken som var för ett antal år. Nu har det varit, du vet, eftersnack eller efterfrågat som det hette. Va? När Erik Blix ställde frågor efter talet när partiledarna var lite mer avspända, och så kom Göran Gabrielsson in och imiterade olika politiker.
Ja, just det. Det var kul.
Det var show och det var direkt och det var gratis här nere. Det har vi inte haft. Jag hade gärna velat ha sånt med inte bara Nyamko Sabuni utan de andra partiledarna också. Såna där saker har ju avtagit väldigt mycket. Det var mera jippon och utspel och folk som varit wild and crazy men ofta väldigt smarta. Alltså PR-knep som var så charmiga och sånt. Det har tappat lite där förstås. Jag är som vanligt lite orolig för Almedalsveckans utveckling, och framförallt det här att man träffar så få politiker som är sådär avspända liksom och har garden nere som de hade i många år. Så är det inte riktigt längre. Ska du säga någonting om de andra talen eller utspelen här nere?
Ja, nu ska vi se. Vem var efter Nyamko på torsdagen? Vem var det?
Då var Annie Lööf. Mm,
det talet hörde inte jag, så att det kan inte jag säga någonting om.
Då var jag nere i parken och gick omkring där och sånt. Men det är ju jättebra högtaleri om man går i själva parken. Det var på ett mingel-event som jag inte kunde höra någonting tidigare. Men, och sånt. Och hon har ju en väldigt typ satsmelodi där liksom nästan alla meningar slutar med samma tonfall och sånt där och sånt. Mm. Jag hänger upp mig på sånt här lite grann. Många har någon slags maner. Hon har ett maner.
Hon har ju utvecklats som talare sen hennes första tal. Verkligen. Det här är ju något man kan lära sig.
Ja, men jag tycker att det är för mycket maner. Så att, och sen så, när det handlar om vad hon hade för budskap, så ja, hon hade små stick som riktar sig mot vad folk har skrivit då i tidningar och sådär. Till exempel det som Kajsa Dovstad skrev i GP för ett tag sedan när hon var i Gävle och kände sig att hon
fick
ett Jimmy moment för att hon inte hittade någonting som kändes bekant i mataffären och sådär. Hon fick en sån liten kick där, och jag tror Ivar Arpi också. Han skrev att han blev subtweetad som i Almedalstalet, skrev han då.
Okej.
Då var det lite bättre väder igen i torsdag. Gud vad det har varierat. Jag menar igår förresten. Sen blev det ju jättedåligt igår fredag. Och då var det ju ett stort fartyg här, Cinderella, som inte kunde gå i land. Med 1500 passagerare som hade tänkt sig komma till Visby och Gotland.
Det var ju inte, jag trodde det var en Gotlandsbåt så att säga. Men det var det ju inte. Det var något slags kryssningsfartyg.
Ja, MS Cinderella från Viking. Cinderella var det.
Ja, just det.
Och så de var här några timmar och väntade på att de kanske skulle kunna lägga till. Så de vände tillbaka hela gängen till och sånt. Och jag såg det var superskum på havet där. Så att, men då så igår fredag så talade Magdalena Andersson. Ja.
Ja, men det var väl ett klassiskt socialdemokratiskt tal. Jag tycker hon är en ganska duktig talare faktiskt ändå. Men klassiskt tal om liksom välfärd helt enkelt. Välfärdstal. Det var inte så oväntat tal. Det var vad jag hade räknat med ungefär.
Det är inget tal som har fallit mig på läppen än så länge faktiskt. Nej. Ja, det som är kvar är alltså när vi pratar nu Bors Thor och Jimmy Åkesson imorgon.
Ja, men det ska bli jättespännande.
Nej, jag tycker faktiskt att de är för svaga i sina framföranden allihopa eller de har och sånt, så att jag var inte så uppmärksam när Jonas Sjöstedt talade i regnet förresten i tisdags. Men jag hörde att han tyckte väldigt illa om det. Näringslivet var på plats här, det tyckte han, det hörde inte hemma på något vis. En av poängerna med Almedalsveckan är ju att många delar av samhällskroppen är med, va? Och jag tror att till exempel när det handlar om klimatutmaningarna, hur ska vi få ordning på dem om vi håller näringslivet utanför det? Liksom? Det är ju fullständigt centralt ju, vad det är rätt mycket av utsläppen sker ju i näringslivet. Det är dumt att inte de är med i de demokratiska samtalen.
Men du, det här som vi pratade om inledningsvis, att många KDU-are i ledningen verkar vara uttalat icke-religiösa. Tror du att det skulle kunna bli så att partiet transformeras till ett parti som inte har någon koppling till kristendomen och att man därför vill byta namn?
Ja, jag är väldigt svårt. Jag skulle tro att av KDs anhängare så är kanske 3 procentenheter där delvis därför att de är kristna och gudstroende. Kanske 2,5-3%. Många av dem skulle man ju förlora om tror jag, om man, det blir väldigt tydligt att det är jättebra det här partiet helt oavsett Gud och kristendom. Nej, jag tror faktiskt inte det, men snarare att KDU skulle utvecklas till ett eget parti möjligen då.
Ja, just det.
Som så kanske skulle få byta namn då också.
Ja,
om det är så. Men KDU var de sa att de var tredje största ungdomsförbundet, va?
Ja, det vet
jag. Får med. Var inte det efter SSU och MUF?
På Kristdemokraterna så igår kväll var jag käkade middag och träffade av en slump på restaurangen Alf Svensson. som jag ändå tycker är kul. Vi ska stå och prata en stund. Och han är, jag vet inte hur gammal han är nu, 80 kanske. Men jag vet inte.
Över 80 tror jag.
Ja, det var ändå kul att få en pratstund med honom. Vi har ju sprungit på varandra genom åren och debatterat också i radio. Och
ja, ni har alltid haft respekt för varandra.
Ja, det vill jag nog säga. Men nu har vi haft framförallt en väldigt hård radiodebatt, kommer jag ihåg, i Studio 1 för några år sedan. Men, nej, men det var kul att liksom prata lite med honom. Han har någon slags charm, tycker jag. Gamle Alf Svensson. Hur länge satt han som partiledare, kommer du ihåg
det? Ja, jag tror det var 26 år.
Jag tror, det är väl ett rekord, va?
Ja, det är det ju. Och jag, hur länge var det som, var det inte lika många år förresten som Tage Erlander var statsminister? 46 till 69 tror jag. Nej, 23 blir det förresten. Det blir 23 år. Ja, du koll, ja, men vissa saker i världshistorien kommer man ihåg i alla fall. Alltså när Tage Erlander blev statsminister, månlandningen.
Och Barbie Benton.
Barbie Benton, Ain't It Just The Way That Life Goes Down, Down.
Ja, den sjöng du för mig innan vi började spela in podden. Och den lyssnade jag på jättemycket när jag var barn. Jag har liksom inte tänkt på den sedan dess. Nu har han fastnat i min hjärna, det är ditt fel.
Ja, men du, vem var snyggast i Almedalen? Det där var jätteviktigt tidigare i de här. Expressen fortsätter med sin gratistidning varenda dag. Och jättemånga småbarn, här på att säga, men rara barn som står och delar ut den överallt.
Ja, just det.
Har ingen sån. Bästa ställen att vara på då, i Visby under veckan?
Nej, men jag har ju hängt mycket på Vinäger och på Lindgården.
Lindgården?
Lind.
Ja, varför säger du Lindgården?
Jag vet inte det, jag tyckte det var roligt.
Ja, det är kul. Det är intressant.
Lindgården.
Ja, värdshuset.
Okej. Okay. Ja, men där, det tycker jag. Den trädgården där, när man kan sitta ute där, är väldigt trevligt. Men Vinäger också är mysigt. Men jag har varit lite grann på Visby Hotel också. För det är skönt att bara krascha in fåtölj där en stund och kolla sin mail.
Det finns ju en restaurang som heter Donners Brunn, heter den förut. Precis där vid den här Visby Hotel och vid Donners Platt, som är det här torget där det händer en massa saker. Det heter nu Donners Brasserie. Det var så otroligt poppis det där i åratal. Och det var ju efter klockan 22 kunde det vara skitsvårt att komma in där. Men det var fullt med både politiker och medier och andra folk som hänger. Uh-huh. Men nu har ju den här veckan så har det ju varit nästan folktomt på det stället. Uh-huh. Det har tappats sin kraft helt och hållet, verkar det som.
Ja.
Och Express som hade ju tidigare ett mingel i den här trädgården väldigt precis bakom scenen där man både kunde se och höra talet tidigare då. Och de har ju slutat det samarbetet med Skandia och är bara på sin valstuga då här på Hamngatan. Ja, du var ju med där på det här eftersnacket i fredags, men det har ju försvunnit saker och ting en efter en och sådär. Så men jag vet att en del tycker att det här är en tillnyktring. Det kan vara bra för Almedalens utveckling att saker och ting faller bort och nya kommer till och sådär.
Lite det är det väl.
Skinnömsnings...
Det är väl bra liksom.
Ja, jo, men jag tror att det är bra. Men det är klart, man har varit lite bortsett med att det händer saker hela tiden, va? Och det är så otroligt mycket som, och nu har det varit lite glesare och lite mer händelsefattigt här och var. Även om det fortfarande är en förbaskad massa programpunkter då, och två av dem har jag då modererat då för GATT. Sen, glöm aldrig Pela Fadime har jag modererat två saker för och de är viktiga och intressanta, även om jag kan medge att det fanns en tendens att vi hade en panel som var väldigt samstämd åsiktsmässigt, så här, det var ju islamism och hedersförtryck, där var det relativt stor enighet om de sakerna. Och så då det här kvartalsgrejen som vi gjorde i torsdags då. Så vi på kvartal har ju varit här och träffat folk hela tiden, och folk, det är otroligt många som tycker det är toppen det vi gör och hur är det möjligt och så vidare. Och så förstås, vem är det som betalar?
Precis, det är alla nyfikna på. Ja. Och det ligger ni lågt med, minsann.
De som ber att få lämna pengar utan att säga vad de heter, de outar vi inte, så att säga, mot deras vilja. Det är så att jag kan ju inte de här namnen, så att jag kan ju inte outa dem. Men jag tycker att det skulle vara moraliskt fel, tycker jag, att säga att vi... Ja, man skulle naturligtvis kunna göra så, och då tror jag mycket färre skulle ge. Och så skulle kanske en del tänka, gud, om de vet att vi har pengar och är beredda att ge bort, då kommer tigga breven här liksom, från andra och så vidare. Och det... Jag kan tänka mig, om jag hade mycket pengar, vilket jag inte har, att man inte vill skylta med det.
Ja, nej, men visst, så är det naturligtvis. Men du, har du varit inne och tittat på utställningen med porträtt på överlevare?
Ja, snabbt har jag gjort det. Jag känner ju Sanna Sjösvärd som har tagit de här bilderna. Det var ju jättenära där jag har bott i år. Så jag såg att det stod fotografiska, och så gick jag in där, så... bara på, passerade där. Det var både hon där och Margita Ingvall som är PR-kvinna på Fotografiska. Och henne känner jag också sedan många år. Ja. Så att vi tog en väldigt trevlig bild där, vi tre. Mm. Då hade jag jättebråttom. Sen då, var det dagen efter då som det var nazister där. Och,
ja,
och,
de bråkade där va?
Ja, de ställde sig och blockerade ingången. Och ingången är liksom lika bred som en vanlig lägenhetsdörr. Mm. Där ställde sig, jag har sett den där bilden, det är, jag tror 8-9 män som står där och bara och blockerar. Så hade de vrålat eller grymtat och jävla mytomaner liksom, om de överlevande på bilderna. Otroligt hotfullt naturligtvis.
Kunde folk inte gå in då?
Inte medan de stod där, nej. Men jag dagen efter det där så gick jag in där och snackade med en person som var, jobbade i det här galleriet och frågade hur stämningen var och hur det kändes efteråt och sådär. Och då sa han att det var okej sådär, och det var ju ruskigt det där, men hon betonade att polisen var blixtsnabb på plats och att polisen verkligen ronderade och fanns, var väldigt mycket synlig. Så även om de här nazisterna han ställa till jävelskap där under någon minut va, eller två, så var hon väldigt tacksam och kände verkligen att polisen hade koll på både nazisterna och på det här stället. Så att de var inte superskakade tror jag ändå. De verkade väldigt coola. Sen förlängde de den här utställningen som en följd av det här tror jag lite grann. Så den finns kvar, så att jag tänker gå dit igen. En sak som är lite jobbig, man måste ta av sig skorna för de är så noga med golvet där inne.
Ja, just det, jag såg det.
Det tycker jag är lite jobbigt att göra när man är ute på stan.
Ja,
i alla fall jag kan tänka mig gå barfota på stan, men då gör jag det hela tiden. Jag var på växla.
Ja, nej, det är inte riktigt. Jag håller med om det. Men annars så var det väl mindre problem med nazisterna i år jämfört med förra året i alla fall, kan man säga det. Jag tror att det var mer tumult kring dem förra året.
Ja, men det var ju någon händelse till förutom det här som jag inte kommer ihåg nu. Var det måndags det här eller söndags? Ja, minns inte. Ja, det kanske var lite mindre, men de vållar ju oro bara, men det gör de ju. Så att det är ett superproblem med de här typerna.
Måste ha tråkiga liv liksom, som ägnar sig åt att göra sånt här. Sånt fullständigt meningslöst, alldeles bortsett från liksom, vad de säger. Ja. Sådär, så är det lite så märkligt. Gud vad, det känns som misslyckat på något sätt. Hur kan man vilja hålla på och bara bråka? För att bråka?
Ja, men jag är ju... Det är ju en sekt och en sammanhållning, framförallt av de som bor där uppe i Ludvika. Jag har pratat med folk som kan de här sakerna och de vet ju om att de är hatade, men de har världens tydliga gemenskap och så vidare. Och de... Ja, det tycks finnas någon slags meningskänsla ändå som de får. Jag har väl lite svårt att föreställa mig, för de är ju avskydda av nästan alla. Va? Men av någon anledning, det finns säkert faktorer som förklarar varför de blir nazister. Sen finns det en del som lämnar också. Mm. Det gör det. Och det vore ju intressant att höra hur de resonerar, de som har både förstått känslan av att vara med och vilja vara med och sen tagit sig ur. Det vore faktiskt kul att träffa en sån person.
Ja, apropå sekter så träffade jag på gatan här i Visby en av de äldste bröderna i sekten Plymouthbröderna.
Gjorde du?
Som ju finns nere i Hyltebruk i Småland, bland annat i Sverige.
Där de har den här Laboraskolan.
Laboraskolan, precis. Mm. Som är då formellt sett en icke-konfessionell friskola.
Vilket ju illustrerar att hela debatten om religiösa friskolor, om man tror att man har hittat skärningspunkten, om man anses som konfessionell eller inte, så har man missat allt. Det funkar ju inte så.
Nej, men jag minns ju när jag och Morgan Johansson ordnade en presskonferens där i samband med att skolan öppnade för många år sedan. Och där vi berättade om vad det här var för sekt och sådär. Och ett villkor för att få öppna skolan var ju att rektorn skulle rekryteras utifrån sekten, inte vara från sekten.
Vems villkor var det?
Skolinspektionen.
Skolinspektionen.
Så de hade alltså en rektor som inte var med i sekten. Så. Mm. Och jag minns att vi besökte den här skolan och han var jättearg på oss för att, och sa liksom att ni ska inte komma och förstöra. Jag ska minst se till att det här blir en bra skola och sådär. Det var alltså samma dag som skolan öppnade. Mm. Och sen minns jag att något år senare så ringde den rektorn till mig och sa: Christer, vi måste prata, det är mycket värre än vad du tror. Och sen hoppade han ju av det uppdraget och det blev en massa juridiska grejer. De försökte stämma honom och sådär, det var en massa bråk efter det.
Ja, men skolan är kvar, vad jag vet.
Skolan är kvar, så vitt jag vet också. Och ja, nej, men det är fruktansvärt.
Men ditt möte med äldstebrodern?
Han var väldigt trevlig, han bryter på engelska, han är engelsman. Jag minns inte nu rakt av vad han heter, men han kom fram och hälsade då liksom. Vad trevligt att säga.
Jaha, okej.
Okay. Ändå.
Men det var inte så att du frågade lite om hur går det i sekten och sådär?
Nej,
har ni lyckats indoktrinera några nya barn? Och
nej, vi bara
hur följde ni upp i verksamhet?
I vimlet, så det gick väldigt snabbt.
Det var bara i vimlet. Ja, en del samtal blir en aning ytliga här, ja, naturligtvis.
Jo.
Men det har ibland ett otroligt värde bara att kunna morsa på en person liksom. Och ha sett ett ansikte, ja, och visat, känt av kroppsspråket och sånt. Så kanske man tar kontakt när man är hemma igen. Eller adda varandra på Facebook,
ja, just,
eller sådär.
Just,
bara följa på Twitter.
Honom kanske inte addar som vän på Facebook. Men,
ja. Nej, men han kanske addar dig. Det lät ju... Båda kände igen varandra.
Får vi se. Jag hoppas ju nu att liberalerna ska sätta ner foten när det gäller religiösa friskolor. Hittills har man ju tagit mycket med sitt beslut. Nämligen, vi ska inte ha några nya religiösa friskolor, men de som finns ska få vara kvar. Jag tycker det är otroligt konstigt. Antingen bryr man sig om barns rätt till religionsfrihet eller också inte. Man kan liksom inte säga att vissa barn ska ha rätt till
det. Alltså på många seminarier och diskussioner här i Almedalen, bland annat det här om nativism som vi gjorde då, så säger folk, nej, världen är inte svartvitt. När det går fel i debatten, det är när man tror att det finns en god sida och en ond sida. Liksom. Och nu är du extremt digital. Antingen bryr man sig om barns religionsfrihet eller om man inte säger. Är det verkligen så enkelt?
När det är i skolan så menar jag att alla skolor som är finansierade av staten bör följa samma regler. Idag har man ju två olika regelsystem för konfessionella och icke-konfessionella skolor. Det första man skulle kunna göra är att bara säga att vi har bara ett regelsystem. Och det är det som gäller för icke-konfessionella skolor idag. Det ska alla följa.
Men det, ja, det kan jag ha sympati för, tanken, ja, att man inte ska ha dubbla... Nej. Konton här på sig,
nej, men det har man idag alltså. Och det har alltså liberalerna bejakat för de skolor som finns, men inte nya. Vilket är liksom, jag tycker att det är väldigt mesig positionering. Socialdemokraterna har ju sagt nej till religiösa friskolor. De har ju satt ner foten på riktigt. Det tog ett antal år i sig av debatt i frågan innan de vågade göra det. Men nu har de gjort
det. Vad skönt vi sitter här på en uteservering vid Södra Murgatan och solen skiner. Men det är inte öppet det här. Vi sitter vid, vad heter det, Bistroborgen här. Food, ja, drinks and games. Men det är stängt. Fast det är lördag och en del turister. Lite konstigt. Du, ska vi ta några ord bara om hur Almedalsveckan borde vara framöver liksom, för att kunna funka?
Ja, men alltså, det har ju förts upp en idé om att man skulle korta den och ha två partiledartal per dag. Kanske i mitten i alla fall, så att säga. Man kan ha ett öppningstal.
Vad säger som en klockan 12, en klockan 18?
Ja, till exempel. Och så då kunna få ner det till 4 dagar istället. Mm. Det vore väl jättebra. Jag tror på det. Det kommer bli billigare för människor, för mindre nätter att betala för. Och det kommer bli mer koncentrerat. Och det kommer vara mer tryck liksom, under hela perioden. Istället för tunt i början, tunt i slutet.
Ja, mer sammanhållet, plus att Almedalsveckan tar ju inte slut på ett normalt sätt, utan den fejdar långsamt ut liksom, och folk avvecklar paviljonger och folk kommer med sina resväskor på väg hem.
En avslutningsfest vore trevligt. Precis, som man har i Norge.
I Arendals uke. Arendal har ju alltså en Almedalsvecka där i Norge.
Ja.
Och de har verkligen, dels är det mycket mer komprimerat och det är, ja, mycket
bättre.
Det
vore bättre. Ju supersympatiskt.
Alltså. Ja, det vore, ja,
jag tror faktiskt det skulle göra nytta om man gjorde en sån.
Ja, jag kan inte kräva att vanligt folk ska härda ut i 8 dagar som jag då gör. Jag är lite speciell på det viset.
Du är bara marginellt mer än människa, eller?
Ja, precis. Ja, men det här är en specialpodd, upp till en special Almedalsveckan 2019.
Ja, Almedalspodden.
Det har vi gjort tidigare än. Vi måste hitta på något nytt. Ja, det har vi gjort. Vi har gjort en podd här i Almedalen. Ditt minne är ju som en glömsk guldfisk i runda slängar.
Ja, men det var trevligt detta. I solen. Nu ska jag flyga hem i skolstad.
Ja.
Du blir kvar här.
Jag blir kvar ett tydligt tid och se vad jag snubblar på. Och så tänkte jag lyssna på Borstol ikväll. Både på tiden om verkligheten.
Och allting annat.
Tack för idag. Tack och hej.